Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Du lyssnar på en produktion av Novel Studios.
De mesta runt omkring mig hade ingen aning om hur hög ångest jag hade och hur dåligt jag mådde egentligen. De trodde inte på det. De klart de hade hört mig prata om saker och ting, men de kunde inte se mitt mående så dåligt som jag upplevde det. För dem var det nog bara att jag var gnällig och missnöjd, för ibland kunde jag slänga ur mig extremt mycket kommentarer kring hur mindre värd jag var i form av att jag såg ut på olika sätt.
Det här är en populärvetenskaplig podcast där vi utforskar psykologiska fenomen bakom mänskligt beteende, med särskilt fokus på beteenden som kan bli farliga och som ibland ligger oss närmare än vi själva tror.
Jag heter Katarina Hovner och är rättspsykiatriker och forskare.
Och jag heter Kilan Kamman och är beteendevetare och forskare.
Du lyssnar på Det mörka psyket, om dysmorfofobi, första delen.
Det finns ett väldigt intressant fenomen som jag tror att många faktiskt inte känner till. Och det är nämligen dysmorfofobi, även förkortat BDD. Det vill säga att man, en inbillad fulhet eller en förvrängd självbild kan man väl säga, som då kan skapa ett oerhört lidande.
Ja, precis. Och det här ska vi ju djupdyka in idag. Och tillsammans med en gäst som heter Martina Gumpert, som är legitimerad psykolog och doktorand vid Karolinska institutet. Och hon forskar just om dysmorfofobi. Men om vi ska börja med det, vad är egentligen dysmorfofobi?
Ja, men dysmorfofobi är när man har, liksom, man är övertygad om att det är någonting fel med ens utseende. Och att man känner sig liksom ful eller motbjudande, eller ibland till och med att man upplever att man ser ut som ett monster. Och de här tankarna leder till att man liksom fastnar i massa tidskrävande ritualer som syftar till att förbättra förbättra utseendet eller dölja utseendet eller kontrollera utseendet på olika sätt. Och det kan till exempel vara att man sminkar sig jättelänge på morgonen, att man döljer kroppen med olika typer av kläder eller att man har mössa på sig eller solglasögon eller sådär. Och sen också att man liksom inte, att det blir jobbigt att vara i massa sociala situationer, för att blickar liksom från andra väcker ju då väldigt mycket obehag. Så att man isolerar sig väldigt mycket från andra. Vilket får liksom en påverkan på hur man klarar sin vardag.
Jo, men jag är uppväxt i en liten ort i Dalsland. Så inte så att jag är en bondeflicka, men jag är uppväxt i en liten ort där i alla fall. Med en familj. Mamma, pappa, två mindre syskon, så jag är stora syster.
Vi hör Johanna som bor i en mellanstor stad i Sverige.
Och har då växt upp i en dysfunktionell familj kan man säga. Där min far har haft missbruksproblematik. Och det har varit våld i nära relationer som jag har bevittnat som barn. Det är också ibland, eller jag kan tycka, så säger inte jag att det är så, men det är speciellt att växa upp på mindre ställen. För man blir, i min värld och min uppfattning, snabbt dömd utifrån vad andra gör. Så det har varit en, ska man säga, nu som 40-åring så kan jag analysera min uppväxt på ett annat sätt. Så jag tycker det har varit en utmanande uppväxttid för mig i min barndom, och den ligger ju självklart till grund för mitt mående framgent i livet. Men vi hade det egentligen i grunden ganska bra förutom de här missbruksperioderna drog igång, men dysfunktionellt har varit absolut. Så har jag växt upp.
Men kan det vara då att man liksom, så som jag har fått för mig att det är, att man inbillar sig att man till exempel har något så här, att man ser abnorm ut på olika sätt. Är det bara det, eller kan det vara, har alla det liksom, att man kanske till exempel då får för sig att man har jättestor näsa eller någonting, eller är det bara att man, kan det också bara vara att man är väldigt upptagen av sitt utseende och tror att...
Nej men precis, man, alltså... Oron kretsar ju ofta kring någon liksom specifik kroppsdel, och oftast är det att man oroar sig för flera liksom delar i utseendet. Sen för att man liksom ska klassa det som BDD, så ska ju den här liksom, ska inte omgivningen hålla med om det som man upplever är fel med utseendet, eller att omgivningen tycker att det är liksom ingenting att bry sig om. Så att oron för det man tycker är fel med ens utseende är liksom överdriven. Sen finns det ju i vissa fall de där man kan se en liten, alltså att man oroar sig över någonting som någon faktiskt kan se, typ ett R, eller att man har lite röda kinder, eller att man kanske har lite mer hår på armarna än vad någon annan kanske har eller så. Men återigen, oron för det blir så pass överdriven att... Ja, att andra inte liksom håller med om att man behöver det, tänka så mycket på det som man gör.
Nu sa ju du en förkortning här, BDD.
Ja, precis. Så BDD står för Body Dysmorphic Disorder. På svenska så har den diagnosen ett lite krångligt ord, dysmorfofobi. Men det var intressant att du sa inbillad, för ibland kallas den liksom diagnosen i så här vanlig mun för just inbillad fulhet. Men inom vården eller så använder man sig oftast av förkortningen BDD.
Men jag tänker så här då, för att ha komplex för någonting, för en kroppsdel, eller att liksom fundera över hur öronen sitter, eller om munnen är för liten eller halsen är för kort, så här, det tror jag, det kan ju nästan alla känna igen och relatera till, att man någon gång haft komplex, och framförallt kanske ungdomsåren då, puberteten och sånt. Men vad skiljer det då från BDD?
Ja, men precis. Och när man ska försöka skilja BDD från liksom normal oro för utseendet, så brukar liksom, så behöver man dela in det i liksom tre kategorier. Det ena är liksom tid, hur mycket man tänker på det här. Och då brukar man säga att för att det ska liksom klassas som BDD, att man ska tänka på det mer än en timma per dag, eller en till två, minst en till två timmar per dag. Men sen vet vi också att en till två timmar kanske inte är så mycket, så det kan inte liksom, det är inte bara tiden det handlar om, utan det är också hur plågsamma de här tankarna är och hur mycket liksom lidande de här tankarna liksom orsakar. Men och det sista vi har då är hinder. Så att vad liksom där tankarna på utseendet och ångesten kring det, vad för konsekvenser det får. Så vi alla människor kan ju liksom ha en dålig dag där vi inte är nöjda med hur vi ser ut, men vi klarar ändå att gå till jobbet eller träffa våra kompisar eller gå till skolan eller så. Men för en person med BDD så klarar man inte det.
Får jag fråga, du var lite inne på det här tidigare om att, att ritualer är en del av den här sjukdomen. Finns det några liksom, finns det något överlapp till tvångssyndrom eller den typen av problematik?
Ja, men absolut. Jättebra att du frågar det. För BDD klassas ju som ett OCD-relaterat tillstånd. OCD liksom är ju det engelska ordet för, eller förkortningen för tvångssyndrom. Och det gör det just för att man har sett att liksom symptombilden är väldigt lik. Även fast fokuset kring liksom det man oroar sig för skiljer sig åt. Där det liksom vid tvångssyndrom kan vara massa andra saker, att något hemskt ska hända eller att man är rädd för smuts eller bakterier eller så. Men och vid BDD så kretsar det ju kring liksom tankarna kring utseendet. Men att man ser just att man hamnar i det här repetitiva beteenden kring sitt utseende eller det man då är rädd för vid tvångssyndrom. Och studier visar också att det finns ett genetiskt överlapp mellan de här diagnoserna. Och med det menat att man till exempel ser att det är för en person som har BDD så är det vanligt att en nära släkting har tvångssyndrom eller något annat tvångsrelaterat tillstånd. Så det finns absolut liksom ett samband mellan de två, och också anledningen till varför de liksom anses höra ihop under samma liksom, diagnostak, om man kan säga så.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now, imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets.
In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
I och med att jag har gjort KBT-behandling och gjort ett analysarbete nu som vuxen kring hur min barndom och ungdomstid har påverkat mig, så kan jag ju se tydligt en röd tråd igenom att den här dysfunktionella barndomen har lett till att, jag menar, växer man upp i det så har man inte fått någon trygghet, man har inte fått någon bekräftelse, man har i mitt fall inte haft någon, vi har inte haft någon kommunikation, vi har inte haft dialog kring känslor eller lär känna sig själv överhuvudtaget. Vilket har gjort att jag blev ju extremt förvirrad tonåring, och som jag tror att många blir i form av att man växer upp i ogynnsamma förhållanden runt sig. Men det som blev för mig var ju att i tonårstiden så ville jag ju hävda mig och sökte bekräftelse, så jag gjorde det på olika sätt och definitivt inte i form av stöd av min familj, utan ut på stan och hitta på en massa bus. Men då börjar jag ju också liksom att granska mig själv extremt mycket, analysera mig själv, för att jag blev ju inte bekräftad och jag behövde ju bli bekräftad som människa. För det behovet har vi ju som grund väldigt mycket i oss själva. Och sen var det en kille som faktiskt kommenterade mitt utseende, som då jag uppfattat det har varit min trigger i att utveckla det som till slut blev en diagnos på dysmofobi då. Alltså det vi kallar BDD, kortfattat. Så att ut efter den kommentaren då, när jag var i 16-17 års ålder någonstans där, så började jag liksom bara se fel på mig och började gå in i min, ska man säga, negativa loop med tankemönster kring mig själv då. Från det att jag började min KBT-behandling, från det att jag har förstått att det har triggats igång då i 16-årsåldern, så är det ju ungefär 15 år i en tidsperiod som jag mår väldigt dåligt kring mig själv, mitt utseende och men någon form blir det ju ändå någon form av självskadebeteende man skapar hos sig själv i det här. Så det blev ganska långdraget, och det är inte helt onormalt att det blir det med den här diagnosen, för att den är så svår att ta på och specificera, och dessutom också väldigt svår Alltså det är inte så mycket information om den i samhället, så att det är inte många som uppmärksammar den just kring dysmofobin. Så att för mig var det ett dåligt mående under längre tid tills dess att jag blev mamma väldigt tidigt. Efter det så, och det var ju livets gåva att jag fick bli det, men efter det så började liksom jag känna någonstans att jag ville ha en balans i livet, och för mig var det väldigt viktigt att liksom bli en bra förälder och vill inte ge mina barn det jag själv hade fått. Och då började en bearbetningsperiod där jag försökte hitta en balans i allt kring mitt mående. Men lång historia kort så blev det ju att jag fick ju en ätstörning, jag blev extrem med allting jag gjorde, jag började gömma mig, skydda mig, jag ville inte att någon skulle se mig. Jag utvecklade ju en hög ångest som ledde till panikångestattacker som jag sen då fick jobba bort liksom, i form av min terapi. Jag fick diagnos ätstörning, den här UNS, och det är ju, jag brukar säga väldigt kortfattat att jag tycker att ätstörning och dysmofobi påminner om varandra, förutsatt att det inte hänger ihop med mat, utan man har den negativa kroppsuppfattningen. Och där går ju liksom dysmofobi och ätstörning ihop för mig. Så jag fick den UNS-diagnosen och jobbade med det. Och det var ju när jag var 26 kanske. Så det är alltså 10 år ifrån att det började triggas igång hos mig då. Och sen fick jag ju kontakt med Karolinska institutet när jag var 34, gjorde jag väl min KBT-behandling då.
Och sen undrar jag en annan sak, också relaterat kanske lite till närliggande, eller ja, var gränslinjen går. För jag tänker lite på det här med kroppen och kroppsuppfattning, gränsen mot liksom anorexi och när man har liksom en avvikande...
Mm.
För det är ju också någon slags skev självbild.
Mm. Ja, men precis. Och där finns det ju också en nära relation, nu sa jag inte det med OCD, där man ser också att det är liksom vanligt att med samsjuklighet med OCD och BDD. Samma är det med liksom BDD och ätstörning, att vi ser en liksom ofta förekommande samsjuklighet där. Och det man kan säga är lika med de diagnoserna, det är ju dels att liksom för båda, eller för en person som har en ätstörning eller en anorexia och BDD, så tycker liksom stämmer, ja, det man ser i spegeln stämmer liksom inte överens med vad man upplever. Så att en person med anorexia ser ju sig själv i spegeln och tycker att man är tjock även fast man inte är det. Och samma sak vid BDD, liksom, att man har en stor näsa fast man, den kanske inte avviker liksom så mycket som man upplever. Så det är likt. Och sen kan de liksom båda diagnoserna, om man ser till dem, så kan det också vara så att man oroar sig för liksom likadana kroppsdelar och att man också vid anorexia kan fastna i att liksom liksom ritualer kring mat eller kring att träna eller att spegla sig eller så. Så det finns vissa likheter, men sen finns det också olikheter, och där vid liksom en ätstörning eller anorexia då, så kretsar ju det mesta kring vikt. Och det gör det inte vid BDD, utan där oroar man ju sig ofta för olika delar av kroppen, och man har ofta mer ett detaljfokus där man inte är nöjd med liksom att det inte är symmetriskt till exempel, eller att eller att det kan liksom, det kan vara hudfärg eller liksom, ja, mer detaljer. Så det skiljer dem åt. Och att även fast liksom överdriven träning och restriktiv liksom kosthållning kan förekomma vid BDD, så är det liksom inte vanligt, medan det vid liksom en ätstörning är jättevanligt. Så det är också olika.
Jag tänker att generellt så kan man väl säga att utseendefixering är någonting som på strukturellt plan är något som mer drabbar kvinnor. Vi är mer fokuserade på kvinnors utseende. Speglas det också i liksom det här fenomenet och den här sjukdomen? Är det vanligare hos kvinnor? Eller hur ser det ut?
Nej, men det är faktiskt intressant. Att kollar man på liksom, befolkningsnivå och sådana typer av studier och prevalensstudier liksom. Och då går man ju ut och liksom frågar slumpmässigt utvalda människor om liksom symptom på BDD. Och där ser man då att prevalensen liksom är ungefär lika hos män och kvinnor. Lite vanligare hos kvinnor liksom i befolkningen i stort. Men däremot så tittar man liksom i specifika miljöer, eller man ska säga, då liksom frågar du de här frågorna inom vården, då ser vi att det är fler kvinnor inom liksom inom psykiatrin till exempel som svarar på ett sånt sätt så att man misstänker BDD. Och samma sak liksom inom skönhets industrin eller så. Mm. Men i befolkningen i stort så ser man inte att den skillnaden ska vara så stor. Och då liksom, kan man ju fundera på varför ser det ut så. Och där misstänker man ju dels att män kanske i mindre utsträckning söker vård. Och det vet vi generellt att män gör. Och det har ju att göra med liksom stigma och hur okej det är att prata om känslor eller så, som fortfarande påverkar. Men också att vi kanske är sämre på att upptäcka män. Och så där är det jätteviktigt, framförallt tänker jag inom vården, att, liksom, eller inom psykiatrin, att man blir bra på att ställa frågor om den här diagnosen. Även för kvinnor, det behöver vi är dåliga på att upptäcka BDD generellt, men att man har med sig det.
Hur vanligt är det då? Om man har gjort såna här prevalensstudier, hur vanligt säger man, brukar man prata om det?
Ja, men siffran brukar landa på runt 2%, både för vuxna och för liksom barn och unga. Så att det är en ganska hög siffra och liksom ungefär likadana siffror ser vi till exempel för tvångssyndrom då, som är en diagnos som vi liksom de allra flesta känner till och vet mycket mer om, framförallt också inom psykiatrin.
Och vi pratade om det där med att det var ungefär lika mycket bland vuxna och barn och unga då, men vilken ålder brukar debutera det här? Är det...
Det brukar debutera, eller så här, det brukar upptäckas ungefär vid 15 års ålder. Så det är vanligast att det debuterar i tonåren och så brukar det upptäckas vid 15 års ålder. Men sen när man frågar liksom patienterna själva så brukar de säga att de här symptomen redan visade sig runt 12-13 års ålder. Sen finns det liksom en tredjedel ungefär debuterar i vuxen ålder.
Vet man någonting om vad det är som kan utlösa BDD? Alltså, finns det några liksom vanligt förekommande utlösande faktorer?
Det har länge funnits en hypotes om att erfarenheter av mobbing är liksom en riskfaktor för att utveckla BDD. Och det har gjorts vissa studier på det, men de är liksom fortfarande för få och för små för att vi ska veta säkert. Det verkar finnas ett samband, men man kan inte säga liksom med säkerhet att det var som kom först ännu. Och vi planerar inom den forskargruppen som jag tillhör att göra en sån studie. Och sen finns det också viss... några få studier som visar på att om man har utsatts för våld i hemmet när man har varit barn, att det också är en riskfaktor. Men återigen, vi kan inte säga det säkert.
Och var brukar du säga att en vanlig upptäcktsålder är kring 15 års ålder? Var hittar hittar man, eller vem upptäcker det? Är det, söker de själva? Är det skolsköterskan, plastikkirurgen?
Ja, men precis. Bra fråga. Jag skulle generellt så tenderar inte, liksom är ett problem att BDD-patienter inte söker sig till psykiatrin. Och det har ju att göra lite med hur liksom hur symptomen ser ut. För att upplever man att någonting är fel med ens utseende, så tänker man ju att man liksom, att det inte är ett psykologiskt problem, det är ett liksom fysiskt eller fysiologiskt problem, och då är lösningen på det liksom att ändra utseendet, och det gör vi ju inte inom psykiatrin, då behöver man gå någon annanstans. Så det är ett utav liksom problemen. Men jag jobbar ju inom barn- och ungdomspsykiatrin, och där har man ju ändå fördelen med att barn och unga bor tillsammans med sina föräldrar, så oftast är det liksom föräldrarna som kommer, och det är oftast för att barnen till exempel har slutat gå i skolan eller inte träffa sina kompisar eller inte kommer iväg, eller det blir jättemycket konflikter hemma och så. Sen är en viktig sak att tillägga där är också att med det, så när de då söker vård, och det gäller både för barn och unga och för vuxna, så söker man oftast då för någonting annat än BDD. Så som jag sa, att till exempel mitt barn kommer inte iväg till skolan eller är deprimerad, så har sagt att hen inte vill leva längre. Och samma gäller för vuxna, att de oftast söker då för depressiva symptom eller att det inte funkar i relationer eller sådär.
För man kan ju tänka sig det, att man är övertygad om att det är just, det är något kroppsligt fel.
Ja.
Så förstår man ju att då går man inte till psykiatrin med sitt kroppsliga fel, eller, utan då kommer med konsekvenserna, typ ångesten eller depression eller självmordstankarna. Och det här kroppsliga får man hantera då via någon annan.
Via något annat, precis. Så att det är viktigt att liksom fråga om de här symptomen. Och tyvärr har det och finns fortfarande en ganska bristande kunskap inom psykiatrin om den här diagnosen. Och den faller lite vid sidan om när man gör... När man kommer till psykiatrin så gör man ofta en så kallad basutredning. Och där finns inte idag frågor om BDD med. Så att vi frågar faktiskt inte om de här symptomen heller på ett så standardiserat sätt. Så då blir det också väldigt, liksom, ja, dels att det är viktigt att fråga, men också att man försöker se tecken på BDD.
Det var allt för den här första delen om dysmorfofobi eller inbillad fulhet. Nästa vecka så fortsätter vi vår intervju med Martina Gumpert.
Att det uppdagades med att det skulle vara dysmorfobi som var mitt problem var genom att jag gick hos en kurator och hade med mig helt enkelt en jättefin klippbok som jag hade gjort med bilder, och så tänkte jag så här att men bara jag ser ut så här, bara det blir så här, bara jag uppnår liksom att se ut på det här sättet, så kommer liksom mitt liv att bli bra och jag kommer må så himla gott liksom. Och det var stora svenska ikoner med den här boken som jag hade klippt ut, och hon, den här terapeuten, tittar på mig och frågar mig bara rätt upp och ner så här: vet du vad dysmofobi är? Jag bara, ja, ingen aning. Och då började liksom en nyfikenhet väcka hos mig, att jag bara, shit, det här kanske inte är så här man ska göra. Det är nog inte så här man ska leva. Och då började jag söka om dysmofobi, och där vi liksom, när jag började läsa om det och började förstå, då var det som att någon satte pricken över it på mig, och att liksom jag kunde så här, aha, just det. Så här är det faktiskt, så här mår ju jag. Det är ju så här jag har haft det under en väldigt lång tid, men ingen har vetat någonting kring det. Hade ätstörningsenheten haft kunskap om dysfomobi, kanske man hade fångat upp mig tidigare, tänker jag. Men det var inte så mycket i samhället kring det då, för den senare. Så att det var hos terapeuten som uppmärksammade mig på min sjukdom.
Nästa vecka fortsätter vi höra Johannas historia och om hur vägen tillbaka var för henne.
det var nog ingen, kanske min man då, som har stått mig väldigt, väldigt nära och fortfarande gör, är den som har anat ugglenmossen typ kring mig då. Men inte så att man har förstått eller sett eller någonting, utan jag har nog bara uppfattats, tänker jag, som en osäker tjej som inte har velat stå i framkant och obekväm i stora sammanhang och sånt där. Så tänker jag att de kan ha uppfattat mig.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.